Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Du kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb.
Just
ja,
det.
Bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Måns.
App, där bryter jag för sån här turmelodi.
Och direkt.
Och läser ett brev från Daniel. Hejsan, här är mitt bidrag till en annan version av er introlåt. Med hjälp av AI försökte jag få Whitney Houston att sjunga om er på en stor arena. Typ som när någon sjunger amerikanska nationalsången innan en match i amerikansk fotboll.
Oj.
Och så har han då skickat med en ljudfil. Nu är det äntligen dags.
Framtiden är här.
Tusen tack, Daniel. Och där var vi igång med den här frågepodden. Fråga Anders och Måns.
Ja.
Anka Johansson,
ja.
Är det bra med dig?
Absolut. Har jag sett något djur, undrar du?
Mm-hmm.
Mm, jag berättade ju för några avsnitt sedan att jag såg en bäver. Här en vecka så såg jag en räv.
Just det.
Där jag bor. Idag, den här veckan, alldeles utanför Karlstad, en älg.
Har du varit i Karlstad idag?
Nej. Alltså, jag berättade idag
ja.
Att jag sett en älg i Karlstad. Det är ju inte lika fett som en bäver.
Nej.
Men den är ju fett med en älg.
Ja,
skogens gyro tycker jag.
Gyro.
Alltså att en älg kan springa över vilken mark som helst. Alltså över diken och gropar. Benen blir liksom längre och kortare. Och kroppen rör sig inte alls liksom i höjdled.
Ja.
Så är det inte. Men
va?
Det känns så.
Ja.
Älgen, skogens gyro.
Som du brukar heta. Exakt.
Måns Nilsson, var kul att se dig. Det känns som det var jättelänge sedan. Har det hänt något?
Ja, jag har ju varit i Korea.
Och det är ju därför det var länge sedan.
Inte i Pyongyang, ja, som de flesta gissar. Utan i staden jag inte kan uttala.
Nej,
Seoul. Eller Seul. Eller Seol. Vad sa du?
Seoul.
Mm-hmm. Mitt intresse för BTS och hudvård blev så stort att jag var tvungen att åka dit.
Vadå BTS och hudvård?
Det här pojkbandet BTS.
Jaha.
Och att ta hand om min hy.
Gör de det i Seoul?
Ja.
Jaha.
Det var ju en cool enorm stad.
Mm.
Vi åt kimchi och friterad kyckling. Varannan restaurang serverade friterad kyckling. Det var lite överraskande.
Är det den friterade kycklingens huvudstad?
Det skulle jag gissa.
Jag skulle säga att Budapest är den friterade ankans huvudstad.
Mm.
Mm.
Vi gick runt och glodde på folk. Anders, tror du att jag shoppade något?
Jag tror att du shoppade olika plagg.
Kläder?
Ja.
För något avsnitt sedan så pratade du om vår gamla tv-klippare Glenn.
Mm.
När vi jobbade med honom så var vi kanske runt 25 år gamla. Och vi hade väldigt, väldigt roligt.
Mm.
Åt att när han var på semester i Thailand
mm.
så var det enda han köpte med sig hem en lödkolv.
Ja, just det, hade jag glömt. Det var roligt.
Var båda 2 veckor i Thailand, kom hem med en lödkolv.
Ja, kanongrej.
Det tyckte vi var sjukt. Ja. På den här resan handlade jag inga kläder.
Nej.
Men jag ska läsa upp några av de sakerna som jag köpte.
Har du skrivit, har du gjort en shoppinglista och tagit med det hem?
Jag hade inte, det var inte så att jag hade en shoppinglista på väg dit.
Nej.
Jag har bara skrivit upp några av de sakerna.
Du har summerat vad du shoppade. Ja.
Ett skruvmejselsätt med väldigt små bits. En särskilt vinklad kniv för att skära bort gummifog. En elsladdsskalartång. Krympplastslangar.
Ja, det är bra grejer.
Olika färger.
Jag har de billiga på min närköp också. Mm.
Aha.
Köpte här om veckan faktiskt.
Mm-hmm.
Bra krympslad, det ska man alltid ha hemma.
Just det. Ett set med väldigt små metallfilar. Och kanske det konstiga, helt vanliga sådana här färgrollers.
Färgrollers.
Alltså de här som går åt, inte metallpinnen, men de här runda.
Som de små åt. Som man har när man målar en vägg.
Ja, 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 ja.
Varför köpte du detta?
För det var billigt, jag hade plats i väskan.
Mm.
Summa summarum. Jag tror jag har blivit vuxen.
Ja.
Anders, vad har hänt dig sen sist?
Jo, jag har varit ute den sista runda på min turné. Och jag vet att du älskar när jag pratar om den. Men du ska snart slippa, det är bara en föreställning kvar. Den är Linköping och den är slutsåld. Så jag behöver inte göra reklam för den. Men i fredags morse så körde jag och Ville från Säffle till Stockholm. Och det är ju som bekant sen höst. Och nu har bönderna harvat. Och jag trodde inte att jag någonsin i mitt liv skulle bli djupt imponerad av en stor mängd gegga.
Mm.
Det var helt sjukt. Så satans mycket färsk gegga.
Ofta när man är ute och kör bil så är det ju gegga.
Men du vet när de har harvat, det var en supergrå dag. Du vet när Sverige påminner om insidan på en fläskkorv. Det är som att leva det som att vara i mitten av lapskojs. Färglöst. Och så all den här kilometrarna på kilometrarna med nyharvad åker. Alltså brun kvadratkilometer gegga. P4 Värmland pratar om någon marknad i Grums. Och så bara gegga. Jag bara älskade det. Jag satt bara dit. Satan ville vara mycket gegga. Det är härligt med livet ju. Nu ska vi inte prata gegga, vi ska svara på lyssnarfrågor. Vi börjar väl nu?
Ja.
Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på.
Är det du som ska börja då, Ankan?
Det tycker jag. Jag börjar med en fråga från Johan. Hej Anders och Mons. Jag har en minnesbild av att tiden för en snus på veckaklockor alltid ska vara 9 minuter.
9, är det inte 8?
Är det så? Och varför? Med vänlig hälsning, Johan. Måns, du säger 8 minuter.
Ja.
Johan säger 9 minuter. Nej Johan, nej Måns, så är det inte. 2016 så fyllde snusknappen 60 år. Det firades.
Aha.
Nej, inte jättemycket, men det genererade ett antal artiklar om snus och dess historia.
Om jag hade vetat om det så hade jag varit med och firat
snusknappen. Jag också, det kan jag säga.
Jag är ju en snusare.
Ja, jag också. Ja. Man firade till exempel när kungen suttit 50 år på tronen, det firade man lite mer.
Jaha.
En snusknapp än 60 år. Som uppfinning. Man firade Linnéåret lite mer. Man firade snusknappen ungefär lika mycket i media som man firade kändisen Måns Nilssons 45-årsdag i media.
Det var en liten artikel.
Ja, precis. Det var några som uppmärksammade. Ungefär lika mycket.
Jag ska vara helt ärlig.
Ja.
Jag är ganska förtjust i mig själv.
Ja.
Men jag tycker att snusknappen förtjänar mer spaltmeter text och uppmärksamma och hyllningar.
Ja, men det var jämnt skägg mellan er två.
Mm.
Den 8 juni 1956 föddes snusknappen. Detta i form av veckaklockan Telechrone 7H241.
Var det Edward Snus?
Nej, det var inte. Det var Edisons företag, General Electric, som uppfann den. Mm. Med ett knapptryck då flyttade man fram ringsignalen 10 minuter. 10 minuter i originalet. Enorm succé. Man kallade modellen för den första, håll i det, mänskliga veckarklockan. Det är väl att ta i, va?
Ja, det var det.
Att man kan trycka på en knapp och så ringer de 10 minuter. Människor kan mer. Då till den största konkurrent, Måns. Känner du till den?
Vänta, du sa General Electric.
Ja.
kan det vara någon Graham Bell, alltså Bell
Labs. Ibland blir jag besviken på det, Måns.
Nej, vänta då.
Westclocks.
Jaha.
Westclocks svar på snusknappen var drowse-knappen.
Jaha, alltså, vänta. Funkar den på ett annat sätt? Är det så att den ringer 10 minuter innan? Fast bara lite grann, innan alarmet ska gå av.
Nej, det var veckaklockor med drowse. De hade inte en utan två knappar. Så man kunde välja mellan 5 eller 10 minuter.
Jo, men när man är helt sömndrucken och bara slår på sin klockrad, då inte vet man vilken man träffar.
Nej, och man kallade också de här två knapparna veckaklockornas djävulshorn. För att det var så svårt att välja.
Jaha.
Ja. Efter 40 år av hård konkurrens så bytte Westclocks ut sitt drowse mot då mera allmänt vedertagna snooze. De gav upp.
Jag kände sig besegrade.
Det var som kriget mellan Betamax och VHS. Mm. Att till slut fick någon ge upp. Och i det här fallet var det Westclocks och deras drowse-knapp. Som fall till föga för den numera allmänt godtagna snooze-knappen. Innan 1956 hade man gjort många olika experiment med väckarklocka, Måns.
Jaså?
Redan 1877 kom en väckarklocka där en tändsticka på morgonen mekaniskt drogs på ett plån som tände en fotogenlampa.
Ja, inget kan gå snett.
Låter ju lite farligt, ju. En mekanik som tänder en tändsticka bredvid sängen när man sover.
Mm.
Det får sängrökning att framstå som en flytväst.
Mm.
Mm. Tekniska museet skriver på sin hemsida om en väckarklocka från 1600-talet. Det är en klocka bestående av ett urverk och en avfyrningsmekanism från en flintbössa.
Man blev skjuten lite grann bara.
När larmet aktiverades så slog flintlåset till och en liten krutladdning exploderade.
Aha.
Någon som skjuter lite pistol bara bredvid sängen. Jävlar vad rädd man hade blivit. Snooze, ordet snooze, kommer såklart från engelskans snus.
Mm.
Applåd, tack så mycket. Betyder att ta en kort tuttlur. A short nap. Finns belagt sedan 1780 det här ordet. Vad det kommer ifrån, det är lite oklart.
Som vanligt.
Mm. Och jag är ju precis som du, Måns, en snusare.
Av rang.
Ja. Jag snusar mig igenom exakt varje morgon. Ibland en timma, aldrig någonsin under 20 minuter.
Idag?
Och, ja.
Så detta kommer att uppröra vissa människor.
Aha.
Så satte jag min veckaklocka på 11. På förmiddagen, 11.
Oj, sent ju.
Ja. Men jag har ett lite konstigt dygnsrytm. Jag jobbade ju till 3 kanske.
Ja, 11.
Satte sen på 11. Mm. Snusade till 12:20.
Mm. Och så kom du också lite för sent hit idag.
Mm.
Det här får vi prata om efter.
Det är väl lika bra. Eller att vi känner oss färdiga med ämnet.
Om jag ska med tåget, då sätter jag 3 alarm, så snusar jag alla 3 tills kroppen bara ger upp. Okej, vad fan, gå upp då.
Jaha.
Och jag nås ofta, främst via Instagram, av människor som berättar för mig: Anders, det är inte bra att snusa.
Nej, det är det inte.
Det ska störa mitt naturliga uppvaknande, mina cykler ska rubbas. Mm. Och jag tänker, oj. Jag läser om det i Expressen, läser jag följande, att mina hormoner sätts ur spel av snusande, att jag kommer drabbas av sömnfylla så att jag resten av dagen kommer få svårt att fatta beslut. Jag läser i Expressen att mina toalettvanor bryts.
Nej.
Att det kommer förändra min aptit och att jag kommer känna mig trött och lätt förvirrad resten av dagen.
Ja, men det gör jag.
På Obsid läser jag att jag blir tröttare av att snusa och att jag blir trög i huvudet. Och på Sveriges Radio säger en Lena Leisner, överläkare vid neurokliniken i Örebro, att
det blir en ryckighet i systemet som hjärnan inte mår bra av.
Jag snusar varje dag och hittar på riktigt 50 artiklar som påstår att jag blir sinnesslö av detta. Men vad baserar sig det här på? Det är ingen som riktigt säger det. Och när jag till slut hittar forskning så blir jag lite lättad. Tina Sundelin är sömnforskare och har forskat på snus. Och alldeles nyligen kunde man läsa om de här resultaten. Tina, är det farligt att snusa?
Det verkar inte som det.
Tack, gode Gud. Och hur vet du då det här?
Ja, det vi gjorde var att vi tog folk som brukar snusa Och så tog vi in dem i ett sömnlabb, så fick de sova och vi mätte deras sömn. Och så fick de vakna på morgonen antingen genom att snosa eller genom att inte snosa. Och så såg vi hur det påverkade sömnen och hur pigga de kände sig och hur snabba de var på att lösa mattetal och komma ihåg ord och sådär. Och där såg vi ingen större skillnad mellan de olika sätten att vakna på.
Så att om jag snusar och jag snusar med vaken, ja, en halvtimme, så påverkade mig inte resten av dagen?
Nej, det verkar inte som det. Så länge du förstås har fått tillräckligt med sömn före den där halvtimmen.
Jag hittar ju på riktigt kanske, ja, men jag tror jag hittar 50 artiklar som påstår att jag ska absolut inte snusa. Men vad baserar sig det här på då?
Det är en bra fråga. Det har som sagt inte funnits någon tidigare faktisk forskning på det här sättet att vakna på, utan det mesta de här uttalanden baserar sig på är forskning om sömn generellt. Och det är ju inte bra att ha väldigt upphackad sömn, och det är inte bra att sova för lite. Om du vaknar mitt i djupsömnen till exempel, så kan du känna dig tröttare. Men det vi hittade med en halvtimme snusning på morgonen var att den... Det är klart att det har en effekt på hur du sover. Om du inte snosar den där halvtimmen så sover du lite bättre just den där halvtimmen. Men variationen mellan olika nätter är så pass stor att det där effekten av den där halvtimmen gör inte så stor skillnad i alla fall. Och det minskar faktiskt risken att du ska vakna ur någon djupare sömnstadie.
Men du, när jag läser om din forskning här, eller er kanske man ska säga, så står det så här att vi som snosar, om vi får snusa så presterar vi kanske till och med aningen lite bättre om vi ska lösa uppgifter.
Ja, det verkar som det. Så precis när du hoppar upp i sängen, om du har fått snusa, så kanske din hjärna har fått möjlighet att vakna till lite under själva snusandet, så att du är lite mer snabbtänkt på såna här tester.
Men du, är du som ändå är en seriös forskare, vad känner du när du läser alla de här artiklarna som baseras på luft då?
Ja, jag blir lite bekymrad. Det var därför jag tänkte att någon måste göra en sån här studie så att det inte bara är baserat på luft.
Snusar du själv?
Ja, det händer definitivt.
Var det därför du ville göra det här?
Kanske.
Du, Tina, jag vet att du ska iväg och hålla en föreläsning, förmodligen om sömn då.
Ja, absolut. Ja,
så att vi ska släppa dig. Jag är så himla glad att du vill vara med och att du ville släppa det här blyt från mitt hjärta, och ha en jättefin dag.
Tack tillsammans.
Hej då.
Hej.
Summa summarum, snusare, fortsätt snusa. Vi fortsätter.
Vi kastar oss här på nästa fråga.
Ja, så var trevligt.
Och
den kommer från, får jag gissa, från Martin.
Erik.
Nästan.
Hej Lage.
Det är ju lite samma namn. Alltså samma, de spelar i samma sport så att säga.
Så här skriver Erik. Hej Lage.
Kjetil. Det är,
nej,
hade ju inte
det är
hade ju
helt annan liga.
Precis, ja.
Erik skriver. Hej Lage och Claes.
Ja.
Satt nyligen...
Referens till den gamla julkalendern, för er som inte hängde med på det.
Just det.
Satt jag var ju Lage, du var ju Claes.
Just det.
Ja.
Satt
du var lite anal, ordningsam, försökte då styra över mig. Mm. Och jag var lite rörig i huvudet och så.
Inget, hade inget med verkligheten att göra.
Jag hade permanenta tår då.
Det var roligt. Mm. Satt nyligen med några kompisar och en nyhetsflash från prins Christians 18-årsdag dök upp. Där fanns en bild på de hyfsat jämnåriga tronarvingarna Christian, Estelle och Ingrid. Det vill säga de i generation Z som en gång ska ta över kronan i Danmark, Sverige och Norge. Då slog det oss. Vad skulle hända om två av dessa valde att gifta sig med varandra? Så som kungligheter ofta gjorde förr. Får de ens göra detta? Och om de får... Vad händer när de får barn? Kan då Sverige få samma statschef som Danmark eller Norge? Alltså ett återupprättande av Kalmarunionen? Ja, ni fattar. Allt gott, Erik. Mm. Fattar du, Anders?
Absolut. Om någon av tronarvingarna gifter sig med varandra, får vi då ett ja, inte ett nytt land, men en ny form av i alla fall kunglig union.
Ja, de kan ju fortfarande sköta sitt jobb. Då får vi vara särbos då. Kanske bo på varsitt slott och sköta sitt respektive jobb.
Ja, eller kulbos.
Vad är det för något?
Nej, det kan de ju inte vara, för då har de ju inte gift sig. Det var ju det han var, vad heter han nu då? Juholt. Han var ju då kulbo med sin sambo.
Kylbo, och detta betyder?
Att de bodde ihop lite. Han kallade det för Kylbo. Jag minns inte. Det var ett ord han uppfann.
Ja, okej!
Okay. Hade vi välja mellan? Serbo? Nej, vi är ju tillsammans. Sambo? Nej, vi bor ju inte ihop. Så jag valde, eller vi tillsammans kom fram till, att vi är nog Kylbo. Därför när vi är tillsammans, då har vi kul.
Ja, nej, men det som verkligen är intressant då är när de får barn. Och den förstfödde där då är tronarvingen till båda tronarna. Och blir det då en och samma person som blir regent i båda länderna.
Ja, det är superspännande.
Ja!
Om man är spännande, det är ganska spännande. Det finns ju inget ämne. Det finns ju inget ämne som jag varken är sämre på eller mindre intresserad av än kungligheter. Jag kan inte ett skit.
Nej. Får prinsessan Estelle, som är tronarvingen i Sverige efter Victoria, gifta sig med prins Christian av Danmark? Eller till och med prinsessan Ingen Alexandra av Norge? Vi stannar upp där en sekund.
Mm.
Hur är det med samkönade äktenskap inom kungafamiljen? Lagarna som styr vad en tronarvinge får och inte får göra, de är ju supergamla.
Mm.
Får Estelle gifta sig med någon av samma kön?
Ja, det hoppas jag.
Det är inte ofta vi hämtar vår information från Svensk Damtidning.
Nej.
Men nu ska det ske. Plötsligt händer det. Så här skriver de om saken.
Nederländerna var år 2001 först i världen med att legalisera samkönade äktenskap. Men huruvida den möjligheten även har funnits för landets kungligheter har inte varit klart. I ett brev till parlamentet slår premiärminister Rutte nu fast att så är fallet. Det är fritt fram för landets kronprinsessa att gifta sig med en kvinna om hon vill.
Och så har Svensk Damtidning då pratat med sin go-to-historiker och hovexpert Herman Lindqvist.
Jaha.
Han säger:
enligt lagen ska regeringen godkänna tronarvingars giftermål. Och det finns ingen skäl att tro att regeringen skulle gå emot. Även om monarkin i sig är ett konservativt statsskick är det högst osannolikt att kungahuset och kungafamiljen skulle motsätta sig ett samkönat äktenskap. Inte idag och absolut inte imorgon.
Det är Herman Lindqvists ord.
Det är hans gissningar. Och det här var ju en liten utvikning. Frågan var ju för Estelle gifta sig med en annan tronarvinge. Och kan i så fall deras barn bli regent i två länder? För att svara på detta så behöver jag en expert på successionsordningen.
Mm-hmm.
Som är Sveriges äldsta nu gällande grundlag. Jag skrev till kungahuset.
Jaha!
Som skickade mig vidare till justitiedepartementet och grundlagsenheten.
Oj!
Tror du att jag fick svar från dem, Anders?
Nej, det tror jag inte.
Jo! Redan dagen efter fick jag ett fantastiskt jättelångt mejl från Mattias Sävsten på grundlagsenheten.
Detta är ju kanon ju.
Först berättar
han... Nästan så jag får lite så armhålen på armen. Så jag får lite sådär...
Ibland så säger folk, vad får jag för mina skattekronor?
Ja.
Jo, du får ett jättelångt brev från Mattias Sävsten på grundlagsenheten.
Ja.
Först berättar han om några krav som finns i successionsordningen. Han skriver... Av paragraf 2 framgår att regenten förlorar rätten till tronen om han eller hon inte bekänner sig till den rena evangelistiska läran.
Jaha.
För att bli regent i Sverige måste man alltså vara kristen.
Ja.
Och dessutom protestant.
Ja.
Och inte katolik eller ortodox eller anglikan. Regeringsformen, en annan av Sveriges fyra grundlagar, säger också att en svensk statschef måste vara svensk. Alltså svensk medborgare.
Mm.
Mattias fortsätter. Vidare framgår av regeringsformen att om kungen eller en drottning som är statschef under en sammanhängande tid av 6 månader inte har fullgjort sina uppgifter, ska regeringen anmäla detta till riksdagen. Riksdagen beslutar då om statschefen ska anses ha avgått. I sådant fall träder den som står näst på tur i successionsordningen in i ämbetet som Sveriges statschef. Så vår kung kan alltså få sparken.
Ja, om man inte är kung på 6 månader, på ett halvår.
Ja.
Kungen kan inte ta ett halvår och 3 dagar i tjänstledigt.
Nej.
Då åker han.
Då han kan få sparken av riksdagen, men det ska nog mycket till.
Han måste slarva en del.
Ja, det räcker antagligen inte med att försova sig. Att han snosar 3 gånger och kommer för sent att klippa ett band i Kalmar.
Nej.
Nej, eller glömmer att stämpla ut 3 gånger i rad eller få dåliga recensioner i en app.
Trustpilot.
Eller kalla Arboga bo för örebroare.
Nej.
Regeringen hade nog tagit ett rejält snack med kungen.
Ja.
Och gett honom en andra chans.
Hörde du där låga världen på Trustpilot? Exakt. Då får du shapea upp dina leveranstider.
Detta var ännu en utvikning.
Ja.
Kära örebroare. Förlåt, Arboga.
Vem får prinsar och prinsessor gifta sig med då?
Ja.
Jo, vem som helst.
Ja, kanon ju.
Mattias skriver, det finns numera inte några restriktioner när det gäller prinsar och prinsessors val av make eller maka. Det förbud mot giftermål med icke-furstliga personer som fanns i äldre tid gäller alltså inte längre.
Nej, men det är klart att de får gifta sig med vem de vill.
Nej, klart och klart. Jaha, Anders, kommer du inte ihåg senast när en prins blev av med sin titel för att han gifte sig med en icke-furstlig person?
Prins Bertil?
Nej.
Nej, men vad är det då?
Prins Sigvard...
Bernadotte?
Bernadotte heter ju alla ju.
Ja. Ja, nej, kungen heter ju inte. Kungen har inget efternamn.
Du har rätt. Ja. Det var år 1934.
Silvia har inte heller något efternamn då?
Sigvard...
Kungen har ju inget efternamn, det vet vi.
Nej. Sigvard Bernadotte.
Ja.
Jag vet inte detta.
Designprinsen.
Exakt!
Han gjorde tekannor och bestick.
Den kända industridesignern. Och vår nuvarande kungs farbror.
Ja.
Han gifte sig med en simpel köpmansdotter, Erika Pasek. 1934 blev av med prinstiteln. På ålderns höst ville Sigvard desperat ta tillbaka den här titeln.
Han hade ont om pensionspengar.
Ja, precis. Han blev av med apanage och hela skiten.
Ja.
Hovet vägrade.
Ja, du får inte komma, så. När var det här? Vilket år?
På ålderns höst.
Ja, det året, ja.
I maj 2001 så stämde Sigvard Bernadotte kungariket Sverige inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter för att få tillbaka sin prinstitel.
Ja, så gjorde han det.
Ja. Om jag kommer ihåg rätt så hann han dö innan det här målet då avgjordes. Då.
Jaha,
det var kanske inte prioriterat.
Nej.
Men nu för tiden får alltså prins och prinsessa gifta sig med precis vad som helst.
Inte vad som helst.
Precis vem som helst.
Ja.
Vilket vi har sett. Och detsamma gäller en kung eller drottning.
Ja.
Och nu kommer vi äntligen till Eriks fråga. För så här skriver Mattias. Ja. Om en svensk regent skulle vilja gifta sig med en utländsk regent, finns det inga bestämmelser i grundlag som hindrar detta? Yes! Det var del ett av frågan.
Ja, och vad händer nu då?
Vadå, vad händer?
Med deras barn sen då? Tar det barnet över både Sverige och Norge eller Danmark?
Det är del två av frågan då. Ja. Kan deras förstfödda barn bli tronarvinge och så småningom regent i båda länderna? Och svaret är ett rungande... Ja!
Ja, just det. Som det där, vad heter han? Han är partiledaren för Centern som gick till val på med sloganen ja. Jag har glömt vad han hette. Minns ni det? Skriv till fråga @andersomans.se.
Så här skriver Mattias från grundlagsenheten. Frågan om regentens barn kan vara tronarvingar i båda staterna beror på successionsordningen i den andra staten. Men det är typiskt sett möjligt. De förlorar hur som helst inte automatiskt arvsrätten till den svenska tronen. Så långt var det ja, men nu kommer ni. Ett.
Mm-hmm.
För att en svensk prins eller prinsessa ska kunna bli regent i ett annat land krävs dock kungens och riksdagens samtycke om den här tronarvingen ska kunna behålla sin arvsrätt till den svenska tronen. Där har vi det. Svart på vitt. Brevskrivaren Erik med vänner. En tronarvinge i Sverige får lov att gifta sig med en annan tronarvinge och kan bli statschef i båda länderna om den andra landets successionsordning tillåter det och den svenska riksdagen godkänner det. Sveriges riksdag måste godkänna det också.
Ja, det är lite öppet här helt enkelt.
Precis, det är den sista där. Ja. Så här avslutar Mattias från grundlagsenheten.
Han är ju kanon, Mattias, på grundlagsenheten. Jag undrar hur länge han låg på det där mejlet till oss.
Antagligen så kan han ju detta som ett rinnande vatten.
Ja, men han visste att det skulle hamna i media. Det måste ju bli rätt.
Ja.
Jag tror han låg åtminstone 2 timmar på det här mejlet. Och kolla upp och fakta.
Han är kingen.
Ja. Ding, 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 ding. Här kommer grundlagskungen in, kan man säga. Ja, det är en Jan Banan-referens. Det passar ju när vi pratar om kungen. Okej, förlåt.
Vi går vidare. Så här skriver han i alla fall. Ja. Släktbanden mellan de europeiska kungahusen är sådana att prinsar och prinsessor i ett europeiskt land många gånger har successionsrätt till tronen även i andra länder.
Jaha.
Alltså så som det är nu.
Ja.
Vår egen kung står till exempel enligt en några år gammal förteckning på plats 283. I ordningsföljd för att ärva den brittiska tronen.
Oj då. Ja.
Medan drottningen i Danmark, Margarete, har plats 321.
Oj.
Och Norges kung Harald står på plats 73.
Oj, han är nära den engelska tronen.
Ja, det är han. Tusen tack, Mattias, för denna information. Det räcker alltså med att 72 väl utvalda personer dör. Så är det kung Harald av Norge som efterträder kung Charles på den brittiska tronen.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kan tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Vi är tillbaka.
Ja.
När jag skulle åka till Sydkorea så bunkrade vi upp och spelade in några program i förväg.
Det var ingen som märkte, så det var dumt att du sa.
Men därför har vi nu hela 3 veckors återkoppling att ta tag i.
Oj då.
Och det var kanske inte supersmart av mig att be om namn på månen för 3 veckor sedan. När jag nu inte kan ta tag i det förrän nu.
Nej.
Men det var så det gick till.
Pling, pling,
pling,
pling,
återkoppling.
Så vi ska alltså få nya förslag på månen, vad den ska heta.
Ja, bakgrunden är att det finns många månar runt många planeter. Och då är det kanske lite fantasilöst att vår måne fått namnet månen.
Mm, det är som att jag skulle heta människa.
Ja, eller att Zlatans självbiografi skulle heta boken.
Ja.
Många andra månar har fått coola namn som Ganymedes eller Callisto. Så här skriver Anton, hej, månen är som vi alla vet gjord av ost. Och vad är då inte ett mer passande namn än Cassius? Det vill säga ordet ost på latin.
Ja.
Detta namn föreslår också Lindas 10-åriga son. Så här skriver Jonas, hej, om månen ska ha ett nytt namn så vill jag slå ett slag för Stellanoctis.
Oh. Vilket är latin för nattens stjärna.
Oj.
Ja, vad vackert.
Stella Noctis.
Oh. Vad fint.
Ja, leder hittills.
Christian föreslår namnet Plattplutten.
Mm, det är inte lika vackert ju, just. Men det har ju andra kvaliteter.
Helt klart Plattplutten. Caroline har ett väldigt fint förslag. Hon skriver Måns. Måns. Ina, hej Anders Måns, föreslår att månen får heta Womba Womba.
Ja.
Och så här skriver en familj på Grengatan i Linköping.
Oj, oj, grannen med Långgatan när jag växte upp. Det är parallellgator. Likadana hus.
Visar att hela familjen har skrattade glatt åt ert senaste avsnitt. Vilket då inte är vårt senaste avsnitt.
Nej, nej, nej.
Där ni bland annat pratade om Glenn. Och varför månen inte har ett eget namn.
Nej. Och då, vi har pratat om Glenn och månar igen. De måste vara väldigt glada på Grengatan.
För oss är det tveklöst att månen från och med denna dag kommer att heta Glenn. Och vi ser med spänning fram emot att nästa full Glenn ska lysa upp hösten natten. Ja, tusen tack för era förslag. Och jag tror vi bestämmer här och nu, annars finns inget att dra i lång bänk.
Nej.
Nej, vi bestämmer det, så är det gjort. Från och med nu heter vår måne Plattplutten.
Nej, Glenn.
Tack och grattis, Christian.
Ja, hej då. Återkoppling. Min återkoppling är det senaste avsnittet nämnde ni myten om att man i genomsnitt sväljer 8 spindlar om året medan man sover. Och att ingen vet hur den här myten har uppstått. Jag vill tipsa om den här videon av YouTube-kanalen Lemino som verkligen går till botten med det här mysteriet. Ha trevlig november, Olle. Jag har tittat på den här filmen, det är en 10 minuter lång film och det är en väldig röra. Men det säger ganska mycket om fakta och sanning i vår tid. Så jag vill tipsa om det. Sök på 8 Spiders och Lemino så får ni 10 väldigt sevärda minuter om hur myter kan uppstå.
Men berätta, hur är det med saken?
Det är för rörigt.
Det är för rörigt.
Det är bara lite tips.
Sväljer jag en enda spindel?
Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Också, du sväljer inte ett skit. Mer återkoppling, du pratade med oss om huruvida det finns bra diktatorer i historien. Diktatorer, diktator, diktatorer säger man, ja just det. Du nämnde Kemal Atatürk. Och vi var väl lite tveksamma. Ja, det var säkert korrekt att han var bra för turkarna, men han låg också bakom folkmord på både kurder och armenier.
Ja, det är negativt.
Ja, han fördrev över 1 miljon armenier och till och med Erdogan har bett kurderna om ursäkt. Så att nej, han var absolut ingen bra.
Nej, och vi la in en brasklapp.
Ja, det ska vi säga. Du sa bara att han är ibland nämns.
Ja.
Absolut. Simpen däremot skriver, 4 synnerligen bra diktatorer. Yngve Gamlin, Moltas Eriksson, Evert Ljusberg och Eva Röse. Samtliga då presidenter över de förenade republikerna Jämtland.
Just det.
Härjedalen och Ravund, republiken Jämtland alltså.
Jag kommer ihåg det här tv-programmet, har du hört den förut? Evert Ljusberg var med mycket där, då var han ju president.
Ja, nu är det ju Eva Röse.
Ah, ja.
Ja, Moltas Eriksson. Före Evert och Yngve Gamlin, svensk mästare i låtsasspråk, kanondiktatorer alla 3. Eva Rösa är jättesnäll också, så det är bra, då har vi svaret på den frågan. Nu ska vi väl ta tag i en ny fråga, Måns, va? Grundande Måns, så nu ska vi gå vidare med vårt forum för de lite kortare svaren, nämligen...
Snabba.
Fråga 1. Hej Andy och Mandy. Varför säger man jag var på kanelen när man har druckit lite för mycket alkohol? Till exempel, det är ett bra exempel, ursäkta, jag var lite på kanelen. Varifrån kommer detta underliga uttryck? Användes det av människor som tagit för mycket kanel och blev brusade? Med vänlig hälsning, Mimi.
Jag var på snusen. Snus är också något finhackat som kanel. Kan det vara så att det...
Måns, använder du ofta uttrycket att vara på kanelen?
Ja, allt för sällan.
Nej, därför att ingen under 200 år ändå använder uttrycket att vara på kanelen. Men du har hört det absolut, Måns.
Ja.
Vad tror du? Varför säger man så? Är det för att kanel förr innehöll massa alkohol?
Nej.
Är det för att en känd kung en gång sa fel? När han skulle säga, jag är full, råkade han säga, jag är kanel.
Nej,
det tror du inte heller. Är det för att full på franska heter kanel?
Ja!
Nej. Institutet för språk och folkminnen, favoritinstitutet, berättar antagligen hänger ihop med att man förr kunde dricka brännvin kryddat med kanel.
Och jag ska säga dig att i Sydkorea, när man beställde en cappuccino, då fick man alltid kanel på skummet.
Förmodligen alltså säger man att vara på kanelen för att man kryddade brännvin för med kanel. Det kan också vara, skriver Institutet för språk och folkminnen, ett bara tillfälligt valt ord.
Nej.
Jo, för att få lite variation till påfyllan. Finns ju många, man säger på sniskan, på örat, på kotan, på lyset, på dojan. Man säger man är salongs, man är rak på arslet, i gardinerna, man har tagit sig en tratt, man har friserat buxbommen, man är rund under relingen, man är på tåget, på sillen, man rider apan, man rullar hatt, rullar
råg. Man rider apan!
Dirigerar polis.
Superbra.
Dirigerar polisen.
Dirigerar polisen.
Och hör av sig till Skatteverket.
Dirigerar polisen är ju super. Man är så full att det är man själv som står mitt i gatan och dirigerar polisen.
Fråga två. Hej Anko och Moppe. Vi är ett par som är alldeles för gamla för att ställa en sån här fråga. Men ibland måste man. Vi är inne på hund nummer två och ställde oss häromdagen frågan: kan hundar få huvudvärk? Om så, hur märker man det? Det här löser ju ni. Kram och puss, J och S. Ja, hundar kan få huvudvärk. I alla fall om man ska tro sidorna My Animals, Min Hundguide och veterinären Glanna som skriver så här.
Våra sällskapsdjur får också ont i magen, huvudvärk, sträckningar och problem med ryggen. Det vill säga i stort sett samma sjukdomar som vi får.
Så man har en skitstör i hund så kan det vara att den har migrän.
Absolut, men hur märker man? Det var ju del två i frågan här, att en hund har huvudvärk. Det är svårt såklart. Ofta visar de inte ens att de har ont. De försöker göra det bästa av situationen och anpassa sin värk istället.
Ja, hund alltså.
Det kan man ju tycka är ett skönt beteende. När man har huvudvärk, att man liksom gör som hundarna. Man gnäller inte. Man gör det bästa av situationen bara. Men det är en hårdare verklighet som ligger bakom. Så här skriver veterinären vidare.
Ett djur som mår dåligt och har ont kommer att lämnas av den övriga flocken eftersom det hindrar resten av djuren att skaffa föda eller att fly från eventuella angripare. För det sjuka djuret gäller det alltså antingen att ge upp eller att maskera sin värk och hänga med i flocken så gott det går.
Ja, det kan vara därför när man cyklar på vintern och det är en isfläck och man slår i backen hårt som fan framför en 10-15 person står och väntar på bussen. Att man säger, det gör det inte ont. Nej. Det gör det inte ont.
Det har vi ärvt från hundarna. Där är man ju glad att man inte funkar som hundar. Alltså vi människor är ju flockdjur. Det är vi ju,
ja.
Absolut. Men det är ändå skönt att vi kan ha huvudvärk. Att vi kan visa det utan att resten av familjen stöter bort den. Att det inte är så att när man kommer till personalmatsalen och råkar visa att man har huvudvärk, att då kollegorna byter bord. Att man blir utan lön och stöts ut från företaget för att man inte bidrar till vinst.
Så kan det nog vara alltså med folk som blir sjuka tyvärr.
Ja, men inte för huvudvärk. Hur märker man då på en hund att den har huvudvärk? Det finns vissa tecken. En annan veterinär skriver så här på sin hemsida.
Värk kan visa sig som allmän irritation mot andra hundar eller som ovilja mot att lyda när du ber hunden att sitta eller ligga.
Fråga 3. Hej Andy och Monkey. Jag fick hem ett par nya stövlar på posten idag. Det är intressant hur frågorna började med oss. Vad ska komma? Personen har fått ett par stövlar. Vad tror du ska komma?
Vänta. Kan det vara någonting med Wellington? Varför det heter Wellington Boots?
Nej. Och jag såg att företaget var kunglig hovleverantör. Ja, jag har för mig att det innebär typ att hovet, alltså kungafamiljen då, använder just det märket. Och när det kommer till en viss produkt och då upphör, sen upptar min kunskapsskrivare brevskrivare.
Jag vet lite om detta.
Ja, berätta för mig då.
Det är inte alls så att kungen måste använda just de stövlarna. Det finns ingen laglig, något lag som förbinder, tvingar.
Nej.
Utan det är bara att, alltså en gammal tradition med kunglig hovleverantör, det är ju att företaget utvärderas på olika sätt. Man kan ansöka, utvärderas på olika sätt och sen så kan man bli det. Eller så får man avslag. Ekonomi här, och grejer.
Här kommer vårt felljud. Vad fel, hur väljer kungen vem som ska bli kunglig hovleverantör? Har det någonsin hänt att kungen bytt leverantör? Det här är brevet som fortsätter. Och vilka är de mest udda produkterna som fått stämpeln? Ja, frågan är många. Vänligen red ut detta, Martin och Sina.
Tops. Finns det en kunglig hovleverantör av Tops?
Nej. Det kan jag säga med säkerhet. Jag har kollat igenom samtliga idag. Mm. Jag fikade på ett café i Säffle. Väldigt goda bakelser. Det stod att det var en kunglig hovleverantör i det här kaféet. Jag tänkte att det här fiket kan väl inte, trots sina väldigt, väldigt goda kakor, lämna kakor i hovet. Jag kollade upp. Jo, mycket riktigt. 1958 antogs Holgers konditori till hovleverantör av Gustav den sjätte Adolf.
Så man blir aldrig av med det. Skulle de nu, liksom 60-70 år senare, fortfarande göra de godaste kakorna?
Jo, de blev av med det.
Jaha!
Därför när Gustav den sjätte Adolf dör, då slutar de vara kunglig hovleverantör.
Okej, Så då hade de bara råkat att inte ta bort det från sin marknadsföring i Säffle.
Absolut. Det räcker inte med att jag levererar någonting till någon i kungafamiljen. Om jag säljer ett par strumpor till någon fjassig Daniel eller så.
Jag ser prins Daniel på stan, kastar ett par tubsockor, han fångar och säger, nu är jag kunglig hovleverantör.
Ja, det räcker inte. Nej. Idag beviljas kungligt hovleverantörskap endast av hans majestät konungen. Under sin livstid hade även prins Bertil egna hovleverantörsrättigheter.
Jaha.
Liksom prinsessan Sibylla. Och innan de många andra kungligheter. Nu är det bara kungen. Det är bara han. Man måste alltså leverera till hovet. Och då, som sagt, det räcker inte med att skicka in lite grejer. Hovet måste själv beställa och betala för grejerna.
Mm.
Man måste leverera grejer i minst 5 år. Man måste ha skött sin ekonomi klanderfritt. Man måste ansöka och man måste ha ett strukturerat miljöarbete.
Det är nog nytt.
Ja, man kan inte bara göra jättefint papper och sälja till hovet och sen hälla ut resterna i någon fin sjö. Då får man inte bli hovleverantör.
Nej.
Det var första delen av svaret. Andra delen, byter kungen hovleverantör om kungen inte gillar en viss choklad längre? Flera företag inom samma bransch kan utnämnas till hovleverantör. Därför finns det till exempel flera leverantörer av kaffe och konfektyr. Kungen och kaffe, där kan man göra skämt. Men det gör vi inte.
Aha.
Ja, där stannar vi.
Mm.
Sen var det vem som var mest udda. Vilken leverantör är mest udda?
Udda. Ja. Det är begreppet udda.
Ja,
alltså,
ja.
Något som är udda för mig.
Ja.
Kanske inte udda för dig, Anders.
Nej, jag köper inte en roller när jag åker hem från Korea.
Nej, för mig är det normalt, för dig är det udda.
Ja. Jag har gått igenom de just nu cirka 130 hovleverantörerna. Här är 3 som jag själv uppfattar som lite udda. Kallerts Matt-tvätt AB.
Mm.
De är hovleverantör. Panne Textil i Backaryd i Blekinge som tillverkar strumpor.
De kungliga strumporna?
Jajamän, och Poseidon dykutrustning.
Ah.
Om du vill kolla hela listan, brevskrivaren, så finns den på hovlev.se. Det var 3 snabba.
Pling, pling,
pling,
pling,
åter.
Det är mycket återkoppling idag, här kommer ytterligare lite. Måns?
Ulrik har skrivit till oss. I avsnitt 94 efterfrågade ni en ekorrexpert som kunde svara på om svenska ekorrar ärver mat och lösöre. Jag har ingen aning.
Nej.
Däremot kan jag berätta att ekorrexpert är ett anagram på kexreporter. Det kanske kan vara bra att ha med sig. Hälsningar Ulrik.
Underbar återkoppling. Här kommer mer återkoppling. Hej, jag älskar er podd. Men metalltrummisen i mig kan omöjligen acceptera att Anders i senaste avsnittet listade kända Anders Johansson utan att inkludera Anders Johansson, alltså trumlegenden Anders Johansson som lirade med Yngwie Malmsteen på 80-talet och senare bland annat i Hammerfall.
Just det, John Johanssons ena son.
Ja, just det. Uppdatering av listan och upprättelse till Anders Johansson vore önskvärt. Absolut. Jag vill också rätta lite i listan. Han Anders Johansson som vann någon kändistävling.
Jaha.
Någon sån här var med i tv och blev popartist-tävling, Anders Johansson. Han bytte sen namn från Anders Johansson till Anders Fernet.
Fernet?
Ja, och sen så...
Fernet?
Fernet. Ja, sen skilde han sig och bytte då igen till Anders Ritmo. Och det vill man applådera. Tack så mycket för den applåden. Därför att ta sig namnet efter en fiaskmodell av bilmärket Fiat, alltså Fiat Ritmo, det ska ju få lite beröm. Så att upprättelse till Anders Johansson, metaltrummelsen, och lite rättelse, Anders Johansson från kändis-tv heter numera Anders Ritmo.
Ja, vad bra att vi klargjorde.
Ja.
Vi tar väl någon till fråga, va? Det gör vi med.
Ja, lite musik först. Det räcker med den musiken. Vad ska vi få lära oss om nu, Måns?
Ja, hur det gick till i nöjesbranschen förr i tiden.
Oj!
Det är Julia som har skrivit till oss. Hej! Håller på att kolla igenom serien Vänner ännu en gång. Och nu kollade jag på avsnitt 7 av säsong 2. The One Where Ross Finds Out heter det. Mm-hmm. Och i slutet när Chandler stoppat om Monica på soffan så tycker jag att det spelas en låt av Cornelis Vreeswijk.
Nej, det är, så kan det väl inte
kan
vara.
Kan detta stämma? Mm-hmm. Nu hamnade en svensk trubadur i en av våra största amerikanska serier. Med vänlig hälsning, en som heter Julia. Tack för frågan, Julia.
Mm-hmm.
Jag tittade på scenen och mycket riktigt, sången som spelas går så här. Känner du igen den, Ankan?
Ja, brevet från kolonien.
Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen.
Men hur hamnar den här sången?
Den där melodin, jag vill också nämna den melodin, den är ju med i dokumentären Snickeriet.
Ja.
Som handlar om ett gäng människor med begåvningsvariationer som jobbar på ett snickeri i Norrköping. En av tidernas absolut bästa dokumentärer. Där är det ju en underbar scen. De ska ha lite julfest och det kommer en trubadur och spelar. Och en tant, en man, det är han som också säger det här roliga. Ja, när han är så arg på att han inte sjunger riktigt rätt, för han kan ju texten helt utan till.
Ja.
Och han säger: ha ha ha, sjungen som han är då, sjungen som han är då. Det kan det ju underbart.
Ja, det är en fin dokumentär.
Ja, det är det.
Alltså. Och det är inte så konstigt att den låten var med i den dokumentären.
Nej.
För då kom ju en trubadur och spelade låta, och då spelar man ofta den låten.
Ja.
Men hur hamnade den här sången skriven av Cornelis Vreeswijk i Friends? Svaret är att den inte är skriven av Cornelis Vreeswijk.
Nej.
Och så var det ju väldigt ofta för att kända artister stal melodier de hörde någonstans rakt av. Jag vill inte nämna några namn, till exempel Evert Taube. Och så hävdar de då att de har skrivit dem själva. Och eftersom vi inte orkade googla så trodde vi på dem.
Mm. Nu ska ju sägas det här. Ja, ni förstår det här med googla, att det var lite dumt sagt.
Det kan göra ont sen när sanningen kryper fram. Våra hjältar Magnus och Brasse, de flesta av deras sketcher var direkt översättningar från engelska.
Ja, jag vill inte veta det.
Och detsamma gäller brev från kolonin, som på engelska heter Hello Mother, Hello Father, och är skriven av Alan Sherman. Och Julia, det är alltså hans version som hörts i Friends.
Hello Mother, hello Father, here I am at Camp Granada. Camp is very entertaining, and they say we'll have some fun if it stops raining.
Ja, till och med samma tema på texten.
Ja, du med på läger.
Ja, att han skriver hem till mor och far.
Ja, ja, ja. Det kan man ju ana av titeln Hello Mother, Hello Father.
Men är vi klara där, Anders?
Nej, förmodligen inte, eftersom Nej. Du säger så.
Mm. Nej, för den här Alan Sherman hade i sin tur stulit melodin från operan La Gioconda av Amilcar Ponchielli.
Så heter han, ja.
Typ. Mm. Och så här låter den. Ja, nästan identiskt.
Ja, inte riktigt identiskt.
Nej, just det, jag sa ju nästan.
Ja, då sa vi ju samma sak. Det var dumt att jag sa det en gång till då.
Och med de orden
så säger vi tack för den här veckan. Vi är tillbaka igen redan nästa vecka, för då är det...
Varannan vecka.
Nej, nästa vecka. Och då hörs vi ju som vi alltid gör. Skriv fler frågor till fraga@andersochmans.se.
Tills dess, puss och kram.
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.